Podplay.
Jag har fortfarande shorts på mig faktiskt, trots att det bara var 13 grader i morse.
Jag såg det när du kom, jag var nära på att kommentera det, men...
det var så. Det har ju varit ganska roligt med vår podd, för att vi tog ju pressbilder till det här projektet en väldigt het försommardag förra året. Mm. Då hade vi båda shorts.
Mm.
Och jag brukar skratta lite åt den där shortsbilden när jag surfar in på podden i december.
Ja, det var nog den enda gången jag har burit shorts på jobbet, tror jag det känns det som, när vi skulle fota av någon anledning. Men det är du och min 8-årig son som har shorts idag i Stockholm, kan jag säga.
För är det så?
Ja, ja. Han vill absolut ha shorts på sig. Mm. Fast...
Jag tycker väldigt mycket om shorts. Jag känner mig fri. Jag är väldigt, jag är nästan allergisk mot kläder som sitter åt.
Mm-hmm.
Så jag vill ha väldigt stora kläder.
Då borde du ha njutit av den neuros som jag upplevde i somras. Jag kanske ska flika in. Jag har ju ibland förmågan att totalt lämna åt mig själv, så kan jag fullkomligt gå under på några timmar, för jag klantar bort mig på olika sätt.
Mm.
Och här var ett sånt tillfälle, apropå var fri i kläderna och sådär, att jag var i Dalsland.
Vi måste ju säga att det här är ju alltså två män i en podd.
Det har vi glömt, vi är helt yrvakna. med Erik Skylt och Daniel Schelin, och som görs av Expressen Kultur.
Men du var i Dalsland alltså?
Jag var i Dalsland på ett gig där, och bodde på ett hotell, det var litteraturfestival. Och så skulle jag få så himla duktig att jag skulle jogga. Jag joggar här runt. Och så hoppade jag, så flög jag ner i vänen efteråt. Att säga, så jag joggar, så här, jag sparkar bara av mig joggingskorna, och så kastar jag mig ut med mitt fläsk i vänen, den vackra vänen. Och för det var bara 200 meter tillbaka till hotellet. Så jag kan gå blöt dit. Ingen fara, jag kan gå blöt, liksom genomblöt i alltihop. Men då när jag kommer tillbaka till hotellrummet, så inser jag att jag har glömt alla kläder. Alltså jag har glömt kalsonger framförallt. Så jag har inga kallingar att ta på mig. Och jag ska ju liksom upp på kvällen, ska man ut och äta middag och sådana saker. Jag vet inte vad jag ska göra.
Vänta nu, du har alltså inte mer än några kläder i resväskan?
Nej, precis. Så att jag har blöta kalsonger under mina joggingbyxor. Jag har bara allting jag har blött.
Ja, jag förstår. Du kastar dig med kläderna? Alltså.
Ja, med precis kläder, kalsonger ovanpå det, joggingbyxor helt enkelt. Och då är jag ju sådär hemma, att jag vet inte vad jag ska göra. Jag var liksom där nere i receptionen, hängde Ola Larsmo, Jan Svedemark, hela Ramos förlag. jag kan inte ta på mig byxorna utan kalsonger. Jag kan inte gå ner där kalsonglös och bara att allting ska bara flyta runt. Liksom, det går inte. Så jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra, för panik. Det enda jag lyckas göra då, dum som jag är, att jag lyckas liksom paralyseras, ligga på sängen, liksom inte, verkligen så här, vet inte vad jag ska ta mig till. Och lägga ut då, men försöker skoja om det där, lägger ut min belägenhet på Instagram, och det var roligt, tyckte många, men det hjälper ju inte mig. Jag kan fortfarande inte på min kläder, jag kan liksom inte röra mig. Men jag vet att tvärs över gatan, eller 200 meter bort, så ligger det Dressman som fortfarande är öppet. Och då går det ju så långt att jag är på väg att helt enkelt på första våningen att börja klättra ut genom fönstret på hotellet för att slippa möta Ola Larsmo och Jan Svedemark och på ramslag i lobbyn. Men då tänkte jag, det här kommer sluta med Mr. Bean, att jag blir hängande i ett stuprör och så blir det bara liksom lilla och kråter, kalsonglös på marken och sådana saker. Jag förstår inte att jag håller på med det. Sen gick jag då till slut i alla fall. Jag tog på mig byxorna sådär iskallt liksom, och liksom, det var jättejobbigt för mig med gylfen och alltihop och sådär. Och går där liksom stelt över gatan bort liksom i Åmål, som det är, bort till Dressman. Och då när jag kommer in på Dressman, då får jag sån här självupptagen paranoia-tanke. För då när jag kommer in så är det två expediter som står i ett hörn och ser mig och bara börjar fnissa jättemycket. Som om de mot förmodan skulle följa mig på Instagram. Och kan inte betjäna mig. Och istället står en väldigt bortkommen person som aldrig knappt, inte ens haft jobb tidigare. Han har förmodligen knappt ens stått upp tidigare i sitt liv. Och liksom ska betjäna en annan kund före mig. Jag står med min kalsongpapper. Jag naturligtvis håller på att köpa 10 kalsonger då naturligtvis. Jag ska överkompensera på något vis. Men står där och blir aldrig klar, och jag blir liksom bara svettas och det rinner, och så är liksom, så har inga kallingar på mig. Men sen det som händer sen, att när jag har köpt de här kalsongerna, då gör jag ju någonting som är liksom som är helt emot den här neurosen. Jag går inte tillbaka till hotellrummet och tar på mig kalsongerna, utan jag går och sätter mig på en uteservering
liksom upprymd av att jag har genomfört det här kalsonglösa projektet. Ja. Och nu ska jag sitta här med min stjärt rätt innanför byxorna och ta min pizza. Och det vet ni ingenting om, era rackare som går förbi. Och som en frigörelseprocess. Så att jag förstår vad jag kommer till. Jag förstår känslan av frihet att vara lite luftigt klädd.
När du kom ner där i lobbyn, alltså, eller när du låg där på hotellrummet och var rädd för att gå ner i lobbyn, vad var du rädd att Ola Larsmo skulle tycka eller tänka? Var det att han skulle se att det inte fanns några kalsonger, att du skulle utstråla alltså att du skulle vara
det som är det svåra, att jag kunde liksom inte exakt pimpa, det var bara en genomfysisk känsla av att jag blottar mig, jag är naken helt enkelt. Det kändes så ungefär som att som om jag skulle gå ner naken på riktigt. Och varför skulle, och då är det jättejobbigt att det är som Ola Larsmo är där. Jättefin författare, jättetrevlig. Men det var det han som var där. Eller sån här lingvisten John Svedmark.
Vad var du upptäckte med dig själv och din kropp då? När du hade vant dig vid det kalsonglösa tillståndet?
Ja, men jag kände mig ju som en fullbordad människa. Liksom kunde sträcka på mig. Här är jag. Jag står här med mina valkar och mina brister som människa. Och titta vilken härlig kropp jag har. Ungefär så. Fast ja, typ så här, den här positivistiska glimten av en positivistisk syn på sin egen kropp som jag ju ytterst sällan upplever någonsin. Men också det här, jag lurar er alla. Sådär. Här sitter jag från Stockholm. Och då åkte ju förbi raggabilar med hemgjorda hi-fi-anläggningar också.
Men du kände det alltså plötsligt lite potent då? Där med pizzan på utserveringen?
Kanske det.
Ja. Det är alltid svårt sådär när vi ses här efter sommaren, och när terminen är igång så har vi så många trådar på gång. Det har vi inte nu, så att det här är ju ett som att vi ska sätta tråden i en vävstol idag. Sen ska vi spinna under hösten. Men jag har faktiskt en sak som jag har tänkt på, som jag tänkte ta upp med dig.
Det är så professionell då? Du har liksom lite anteckningsblock med dig, eller grejer och sådär.
Ja, nej, men det idag är ju känslan för mig i alla fall som det första skoldagen, det där man har köpt en ny väska och man har pennskrinet städat och man är lite nervös.
Nytt papper i bänklocket.
Nytt papper i bänklocket, absolut. Och man är lite nervös inför att komma tillbaka till klassen och träffa alla kompisar och så. Och så kanske man har förändrats. Jag köpte ett par nya glasögon mellan...
Men du har ju förändrats, din ilska är ju helt plötsligt under...
Ja, precis. Jo, men det,
är det nya briller? Nej.
Jo, men de kom. Du kanske inte hunnit se dem.
Nej, inte fasen. Nej. Jag brukar vara bra på att upptäcka när folk har nya glasögon. Men,
De dök upp där någon gång i början av sommaren. Det finns nya saker. Ja. Jag försökte göra en enorm livsförändring mellan nian och ettan genom att köpa ett par coola glasögon. Och som mycket i livet så är man ofta på rätt spår, men man saknar uthållighet. Så att jag hade de här glasögonen. Jag gick från ett par nördiga, liksom, runda glasögon till ett par coola. För den som var med på 90-talet skulle jag säga ett par coolare Jarvis Cocker-glasögon.
Oj.
Det här var sommaren, det var väl 95, så det var sommaren då Pulp slog igenom. Du vet, med låten Common People.
Just det.
Och Jarvis Cocker blev då den här nördiga sexsymbolen. Och jag tänkte att det där ska jag testa. Så att jag köpte då ett par nya glasögon, 16 år gammal eller 15, som var av den här större storleken. Lite retro 60-tals stil. Och de hade jag då första dagen i skolan på gymnasiet, för jag tänkte nu är det väl dags att förändras här. Men jag hade inte självkänslan nog att bära upp de här glasögonen. Så efter 2 veckor var jag så fruktansvärt självmedveten. Så varje möte med en annan människa i den här nya gymnasieskolan då tänkte jag på de här glasögonen. Och det blev fruktansvärt hämmande.
2 veckor ändå bra, tycker jag. Jag skulle tänka, har du någon reminiscens, men du kan hålla en lektion?
Sen. Ja, jag vill ju slänga av mig glasögonen efter en lektion, men jag höll ut i 2 veckor. Och sen så hittade jag på då att jag hade tappat bort dem. Och så gick jag tillbaka till mina gamla glasögon. Och de här lite mer, vad ska man säga, könlösa.
Ja.
runda glasögonen. Och de hade jag tills jag skaffade linser.
Okay.
Något år senare. Och de här coolare glasögonen blev bara mina extra glasögon. De ligger än idag i ett fack i bilen ifall jag skulle tappa alla
och
andra.
Och påminner dig fortfarande om omöjligheten att bli någon cool och tuff?
Ja, för att efterhand så var det då. Det var nog flera kvinnor som hade kommit fram till mig på någon återträff i gymnasieklassen som sa att det var något speciellt med dig när du kom med de där glasögonen.
Va?
Den första
dagen.
Ja, så att det signalerade...
Okay, det lyckades i alla fall. Utan att, men du
jag visste ju inte om att jag hade lyckats. Så det var uthålligheten som jag saknade.
Okay.
Jag tänker att mitt liv hade kanske blivit helt annorlunda om jag hade haft på mig de där.
Ja.
Längre. Jag hade kanske... Ja, det hade kanske hänt helt fantastiska saker.
Men jag tror glasögonen hade ett omöjligt uppdrag för dig. Du gjorde för mycket motstånd själv på något sätt.
Jag tror det. Alltså glasögonen var redo men inte jag.
Ja.
Det måste man säga.
Men det låter, jag tror att jag försökte se ut som Björk en dag när jag gick till skolan för att jag tyckte om henne så mycket. Men det
är ganska svårt att se ut som Björk faktiskt.
Ja, jo,
men var det så där, hon hade ju på sin... debutskiva hade hon ju som håret gjort till bollar, eller hur?
Ja, nej,
det var en senare, video. Precis, nej, där hade hon rakare hår.
Det var lite mer vanligt sådär, natur. Men ja, konstigt. Ja, men vi lämnar det. Jag gillar Björk fortfarande.
Ja, men varför skulle du vilja se ut som?
Ja, men det var väl hennes musik, hennes röst, hennes fantastiska, allt hon var. Liksom,
ja.
Och det var ingen som liksom... lyssnade på henne.
Men en med ditt utseende, alltså...
Då var jag lite mer flickig ut, så att säga.
Okej, okay, så att du skulle kunna gå som Björk då?
Ja, fast en manlig Björk. Och det var ju när låten hade Venus as a boy. Jag ville vara Venus as a boy på något sätt.
Ja. Mm. Men du, jag har tänkt på en sak här. Och jag vet inte om det här kommer falla väl ut eller om det här är bara något sånt där, en tanke som man får första skoldagen när man tänker över sitt tidigare liv och vad man ska syssla med framöver. Och jag tror att jag är ju fortfarande pappaledig på halvtid. Det kommer pågå minst ett halvår till. Och under de här pappadagarna så är det ju väldigt, väldigt intensivt.
Mm.
Jag tycker ju det där att nu när semestern är över så ska jag egentligen få vila på kontoret.
Mm.
Alltså det att ha ett tio månaders barn hemma, det kan vara väldigt fascinerande och mysigt, men någon vila är det inte direkt.
Nej.
Så att, och har man ett jobb då som man känns ganska trygg i och kan göra utan någon enorm ansträngning, så kommer ju nu arbetshösten blir den egentliga semestern. Mm. Men under de här pappadagarna så går jag ändå runt, går ju ungefär 25 000 steg per dag då.
Oj!
Jo, det är för att vår dotter med mig bara sover i vagnen eller i en sele.
Mm.
Så det blir otroligt mycket med barnvagnen.
Mm.
Och då hinner man tänka, och så många som är föräldralediga så tänker man så där, ja men ska jag verkligen komma tillbaka till mitt yrke? Alltså vad är det här för något? Jag har hållit på med det här 20 år snart. Är jag inte rätt trött på det?
Mm.
Jo, jag är det.
Mm.
Ja, och det här har jag känt i flera år.
Mm.
Jag har känt en fruktansvärd leda inför kanske egentligen inte mina arbetsuppgifter, men den här världen som du och jag rör oss i. Och det här är ju pratat om tidigare, att jag hade en idé om att jag skulle komma till Platons akademi när jag började på min första kulturredaktion.
Just det.
Men idag så tycker jag kultursidan till stor del har blivit som en ledarsida, så var varannan artikel skulle man kunna sätta in direkt på en ledarsida. Det är liksom bara politik och handlar om vaccinering eller flyktingströmmar eller klimatet och jätteviktiga frågor. Men
moral är det,
mycket ja. Sånt. Och ibland kan en sån text ha sin plats på en kultursida förstås. Men jag tycker att majoriteten av texterna har den kvaliteten just nu.
Mm.
Och i det här finns det en stor leda då. Jag vill ju att allt ska vara dark academia.
Mm.
Som vi har talat om tidigare, som är då liksom en romantisering av skönheten och konsten och poesin och bildning och kulturhistoria.
Gå gärna hungrig i en lopp, ät en tweedkavaj en eftermiddag utan middag, bara för att läsa lite Yeats på kvällen.
Exakt, en perfekt sammanfattning. Men i då den här sommarledan, där jag likt Muminpappan i Pappan och havet går och melankoliskt rasslar med svansen i den krattade grusgången och tänker att hoppas det skulle hända någonting,
ja.
Så tycker jag att någonting har hänt.
Har det hänt något? Ja. Mm. Okay.
Det har hänt någonting. Och det här gör mig otroligt glad. Och det är att det har kommit en ny generation.
Är det roligt?
Det är fruktansvärt roligt.
Säg inte, de är yngre än vad vi är, inte så?
Jo, absolut. Det här är ungdomarna.
Jag ja, jag förstår. Ja,
det, jo, jo, nej, men det... Nej, det för att,
jo, jag blir stressad bara att tänka på. Ja, men det har, fortsätt.
Det här är underbart. Och det tänker jag att, vad gör en lycklig egentligen? Mm. Alltså egentligen, i kärnan. För mig är... Man kan bli lycklig av att känna en djup inre frid kanske. Men också att någonting är nytt.
Mm.
Det är nytt. Det förändras åt ett nytt håll.
Mm.
Det kommer en oväntad ny energi. Och så plötsligt så är världen på väg åt ett annat håll.
Mm.
Det här är ju grunden av lyckan att ha ett barn, skulle jag säga.
Mm.
Att det hela tiden kommer någonting nytt.
Mm.
Och
som du också är delaktig i på något vis, du för det vidare på något vis, inte dig nödvändigtvis, men du för det vidare, det som är världen förs vidare,
ja. Så är det ju och så kanske jag kan känna nu i kulturlivet att för att det här handlar om vår bransch.
Okej.
Den har blivit besjälad igen.
Oj.
Av unga människor.
Jaha.
Och det här, jag gjorde en liten, i och med att det här är första skoldagen nu, så gjorde jag en liten lite anteckningar om vad jag har konsumerat, vilka skribenter och som jag har liksom tagit del av och lyssnat på under sommaren.
Mm-hmm.
Och då vi kan börja på vår egen redaktion, där vi har Essie Klingberg som varit som sommarredaktör, 21 år gammal.
Hon bara 21?
Bara 21 år gammal, om min research stämmer.
Oj.
Underbara texter. Kritik av företaget Klarna, väldigt.
Äntligen, ja.
Äntligen, jättebra. Skrivit om tvåsamheten, Amy Winehouse. Och sen nu senast, bara för någon dag sedan, svindlande nattligt reportage från Gröna Lund. Mm. Här finns ju inget stillastående. Det här är det nya. Mm. Det är romantiskt, det är lärt, det är witty, det är allting. Idén, Saga Kavalin, vet du hur gammal hon är?
Mm, 20-någonting också.
24.
24.
Också hon, jätteviktig kritik av reklamsamhället. Hon har skrivit om Pornhub, Carl Gustav Jung och Antje Jackelén.
Ah, jättebra.
Och allting med liksom ett jättebra språk och ja, men en bildning som imponerar djupt på mig.
Mm.
Det här är då motsatsen till en man. Om han lyssnar skulle jag säga att han mycket trevlig, inget fel på honom. Men det här Andre Walden-samhället som har vuxit fram ur vår generation.
Ja, du går på honom igen.
Jag gör det igen. Ja. Det har inget... Det här är inget personligt, utan han blir bara en symbol för en väldigt mätt och infantil generation som också är utan kraft. Utan det är alltid, allting är litet. Det är också en typ av manlighet som är sprungen ur liksom den här café, alltså tidningen Café-journalistiken. Den har ingenting med liksom de stora tankarna att göra. Och när tankarna blir stora så hamnar det ofta på en gymnasial nivå.
Mätt och infantil.
Ja, jag måste säga det. Alltså, det är det. Och det här har ju spridit sig till många personer i vår generation.
Mm.
Så att att André Walden är, jag tycker han är en fantastisk stilist, men som ledarskribent så tycker jag då att det inte riktigt håller. Och då när Essi Klingberg och Saga Kavelin kommer, som har varit två lysande stjärnor under sommaren, så känner jag en djup frid och tillfredsställelse. Världen är på väg åt ett nytt håll. Mm. Sen lyssnar jag också under sommaren på en podd som jag, den har funnits ett tag, men jag har inte tagit del av den förrän nu, som heter Gästabudet, en vinindränkt litterär podcast.
Med bland, bland annat Viktor Malm här på Expressen, som också tillhör en ung generation.
Precis. Det här är ju Dark Academia-podden, skulle man kunna säga. Det är då med Rebecca Kärde, född 91, Lyra Cooley, född 1990, Michaela Blomqvist, 34 år, Viktor Malm, född 1990. Och här får man liksom...
Herregud, man kör nästan omkring i en bil som är lika gammal som de vill säga. Men nu har vi...
Ja, men så är det. Men det är just det som är bra. Och här är det liksom Jon Fosses essäer och Casanovas memoarer och kritikens framtid och kärleken till litteraturen. Mm. Och på ett fruktansvärt lärt, initierat, smalt och... skulle säga närmast sensuellt sätt.
Oj.
På det sätt att det som de pratar om, som till stor del är litteraturen, det gör dem en enorm passion. Mm. Man förstår att det här är det viktiga i deras liv.
Mm.
Och det är litteraturen i sig själv, inte litteraturen som politiskt... som ett sätt att, okay, att liksom förändra världen. Utan det,
nu förstår jag vart du är. Okay. Ja. Ja. Du räknar inte upp någon utpräglad vänsterskribent här hittills?
Ja det är intressant, för att om vi stannar där så säger jag så här, okej, nu har jag läst upp alla de här, är det någonting du tänker på? Jag har ringat in den här generationen som är det som rör sig då mellan 21 till 34, så det är ju verkligen generationen under oss.
Ja, pigga unga, ganska många kvinnor.
Mm. Det var bara en man.
Det var bara en man.
Viktor Malm.
Viktor Malm.
Mm.
Ja, är det, ja, just det. Hade du några män annars på?
Nej, det var slut här. Aha. Det här var de sommarens lysande stjärnor.
Okej.
Okay. Och framtidens lysande stjärnor.
Okej.
Okay. Och allt det här då har gjort mig otroligt glad och en känsla av att jo, men jag ska nog inte vidareutbilda mig till sjökapten, vilket jag har tänkt på.
Varför inte då? Det är väl det du ska?
Nej. Nu har jag blivit så glad av det här. Jag har känt att den här världen som de här personerna kommer bygga upp. För jag är helt säker, om vi lyssnar på den här podden om 10 år, så kommer de här personerna jag nämnde nu, de kommer ha viktiga...
Kulturcheferna om 10 år.
Det här är de blivande kulturcheferna.
Mm.
Absolut. Jag är helt övertygad att många av dem kommer göra djupa avtryck i vår värld.
Det är jag också övertygad om.
Mm. Och det är... otroligt. Det är som att den liksom den värld som jag drömde om och som jag aldrig fick möta, för den var på utdöende. De jag kunde knyta an när jag kom till radion till exempel 2002, de var födda på 30-talet. De hade ju det här.
Ja, just det.
De kunde Gunnar Ekelöf fram och tillbaka.
Mm.
Och förstod att det fanns en poetisk sanning i allt från litteratur till teologi, till religion, till psykologi. Alltså det fanns något poetiskt i allting.
Mm.
Poetiskt, inte politiskt. Det poetiska kommer först, sen kommer det politiska. Nu är det tvärtom. Men det här har gjort då mig väldigt, väldigt glad. Men ja, du har ju...
Du är bara oförblommerat glad. Du tänker inte att... jag skulle nog vara oförblommerat glad om det bara var så att jag var... snart nådde pensionssträcket, men jag måste ju gno ihop mina slantar några år till här. De här kommer ju att ta våra jobb.
Nej, så tänker jag inte.
Nej, det ser ingen sån konkurrens.
Jag tänker också att i och med att jag delar så många intressen med det här gänget, så kommer vi kunna komma väl överens om vi skulle ha någon arbetsmässig relation.
Mm.
Jag känner inte i vår generation och de som är över, liksom 70-talisterna eller 60-talisterna, vi har aldrig förstått varandra.
Nej.
Aldrig någonsin. Det har alltid varit, det var ju där när jag kom till radion, så kallades jag för onkelskylt.
Oj.
Jo, men jag tror jag nämnt det för dig någon gång.
Nej.
Har jag glömt.
Ja, nej, men det var, jag var liksom onkel.
Av 60-talisterna?
Ja, och 70-talisterna. Jag ansågs ju vara en totalt lillgammal.
Ja, okay.
Bara för att jag gillar klassisk musik.
Mm.
Till exempel. Men jag tänkte att vadå, om man nu ska ge sig in i det här kulturlivet, det är väl det handlar om.
Mm.
Nej, det var inte det.
Men du är ju inte för gammal för att inte kunna sträcka ut en hand till dem. Det känns som att det låter lite grann som att det finns en vemod i det här. De om jag ändå fått leva, om jag ändå hade fötts 10 år senare så, eller 15, så hade jag kunnat ingå, hade jag kunnat vara en med dem, så att säga.
Ja, alltså spaningen är väl en hand, skulle man kunna säga.
Ja.
Men det är ju också en spaning som bär en positiv kraft i sig.
Mm.
För att jag tror att det här gör att vår värld, som du och jag, i alla fall den värld som jag vill jobba i, kommer bli bara bättre och bättre.
Mm-hmm.
När den äldre generationen, som sätter då politiken först och poesin sen, fasas ut. Mm. Och de som sätter poesin först och politiken sen kommer in.
Men jag är lite orolig för den här generationen. Apropå, du kanske inte var klar.
Nej, men det var ungefär. Jag, alltså det här var. Alltså vi kan stanna där
du,
ett tag.
Precis. Mm. Ja, det är inget. Det, du ser inte något, så att säga. Det är befriande att höra att du inte viftar med, eller så att säga, eller vet jag inte, men du viftar i alla fall inte med flaggen. Vad är alla pojkarna?
Den flaggan skulle man kunna hissa, men. Vad är det problematiska i det? Alltså det, för det stämmer ju att många av dem, och det gäller ju inte bara kulturskribenter utan också unga författare, är ju en majoritet kvinnor.
Mm.
Så det är väldigt få som är. Var är männen, kan man fråga sig?
Mm.
Det tycker jag förstås är något sorgligt. Alltså jag tror att kulturen i dess bästa, och konsten och poesin och allt det här, det när den fungerar som bäst, så leder den till en feminisering av mannen.
När den är som bäst? Mm.
Ja, på det sättet att det tar bort lite av det som är det mest problematiska i många män.
Mm.
Alltså en typ av, vad ska man kalla det för? Ett ointresse för världen.
Mm.
Det...
Men jag tror att det kommer nog så att säga, män, när det finns, när män har någonting att säga. Man säger så, tror jag. Men det finns, alltså, det är också ett uttryck för vem som har någonting. Inte bara, ja, jag förstår, en allmänna kärlek till konsten hade vi ju kunnat hoppas kunna vara få en jämn spridning över klass- och könssegmenterna på något vis, genom bildning och alla hej och hå. Men jag tror att de berättelser man eventuellt saknar från män, de kommer om det finns anledning att berätta dem, så att säga.
Du menar att det inte finns några manliga erfarenheter då som är
tillräckligt intressanta? Nej, men jag tror att man ska nog inte tro att män är strukturellt förtryckta på så sätt att de inte får komma fram, om man säger så. Utan
det tror jag absolut inte. Nej. Absolut inte. Det kan ju vara så. Alltså, den deppigaste tolkningen är ju att det här fältet då, som vi rör oss i, har ju inte de ekonomiska, här finns inte de ekonomiska möjligheterna som fanns för 30-40 år sedan.
Nej.
Och samhället har ju också hårdnat när det gäller ekonomi. Och du ska bo i Stockholm och verka här, så måste du ju ha en förmögenhet eller en väldigt hög inkomst för att ha någonstans att bo, till exempel.
Ja, det är absolut.
Och att frilansa för en kultursida är inte, det leder inte till de inkomsterna.
Nej.
Alltså du måste skriva, inte ens om du skriver 3 texter per dag, så skulle du ha råd med en skälig bostadsrätt.
Nej.
Så det där är ju en sak. Och då, men vad gör männen då? Sitter på börsen eller programmerar eller någonting.
Mm.
Det, ja, det är möjligt. Bra. Men det är ju en väldigt tråkig samhällsutveckling i så fall.
Ja, det är mycket annat också som är tråkigt i samhället. Men Ja, jo, men det, så är det väl. Men jag är lite orolig ändå över den här generationen av andra skäl.
Nu har jag varit väldigt positiv här, så du får gärna komma in och problematisera.
Ja, du nämner de här skribenterna och det är ju jättefint. Men jag var helt andra skäl. Jag är lite bekymrad av någonting som jag såg på Instagram här i helgen. Och det är att... Förlåt. Jag är bekymrad över det här med att de
att de är polyamorösa.
Jaha, det...
Eller riskerar att bli. Nej, men så här.
Jag trodde den yngre generationen var så där konservativ och gifte sig tidigt. Jag trodde det var det som var grejen.
Jag tycker tvärtom finns en annan strömning. Och det är så här, jag reagerade nämligen i helgen på att det var en... som jag beundrar väldigt mycket, författaren och psykologen och sexologen, tror jag, utbildad Jenny Jägerfeldt. Hon reagerade på ett svar från en insändare till GP, till en sexolog i GP. Och jag reagerade på att alla var så ville liksom i princip kölhala den här sexologen, för att den här sexologen var så fruktansvärt konservativ. Och jag ska, förlåt mig, jag tog en skärmdump här, för jag har brevet som den här personen skickade in, som var så fruktansvärt, så fick så dåligt mottagande, till Tone. Hej Tone, jag är sugen på sex med andra men vet inte hur jag ska lägga fram det för min partner. Jag vill verkligen inte att vi gör slut, men känner att det inte räcker med en partner för mig. Tänker på detta väldigt mycket. Jag misstänker att min partner kommer tycka att det är en dålig idé, trots att vi älskar varandra. Men för mig är det bara sex. Det handlar inte om känslor för någon annan. Jag har inte vågat ta upp det i rädsla för att det ska bli bråk. Vi har det väldigt bra annars. Hur tycker du jag ska göra?
Men ja...
Ja, och då svarar den här Tone, jag kan verkligen hålla med Jenny Jägerfeldt i sina invändningar, för dels så svarar den här Tone väldigt mycket med prat om hormonet oxytocin och sånt där och det. Men också så är det ju liksom som att hon svarar helt enkelt, sexologen svarar så här, att ja, det finns, räkna upp en mängd olika saker som finns för att utforska sexlivet inom ramen för det förhållande hon har, så att säga. Det här är ju en person, eller han, jag vet inte vem det är. Men det verkar som att folk blir skitarga då, för att hon, den här sexologen, inte identifierar att det här är en polyamorös person. Det vill säga en person, och det här liksom, och hur... Och, personen skriver ju inte själv, jag undrar om jag är polyamorös och sånt där, men och det är alldeles rätt, någon av de här kommentarerna, bland alla de här väldigt hetska kommentarerna, så var det någon som var väldigt bra som sa att den här personen måste ju prata med sin partner först om de här sakerna, och det kanske är så att man kanske är polyamorös, då kanske ge till svar liksom till den här personen, brukar det bara, har det varit så här tidigare i dina relationer, så att säga, ett mönster du har, då kanske är polyamorös då i så fall, men det verkar ju inte så, att det här är bara någon som helt enkelt vill... Alltså det är bara sex, det liksom betyder ingenting, det stör mig väldigt mycket på. Och jag undrar liksom, vad är det här för sant? Tänk om man ska komma hem liksom så här, Lasse kommer hem till frugan liksom efter 15 år, du, jag vill sätta på Gunilla i receptionen, och så har jag börjat en snygg tjej med härlig stjärt här bakom, annars så känner jag behöver det, jag måste det, vad är det med dig, varför ser du så lång ut i näsan för, var du inte polyamorös eller? Alltså det här känner jag liksom är... Som tvåsamhetsperson är det, jag har full respekt för de har ju, när de skriver det här, har ju inte ingått ett polyamorös relation, utan ingått en parrelation med en annan parperson, liksom tvåsamhetsperson. Och att säga, att bara liksom sätta sig ner och säga en sån sak till sin partner är ju att spela ut ett enormt maktkort. Och jag fattar inte, är liksom inte, ingår inte i mångas tvåsamhetspersoners, i en tvåsamhetsparrelationens del att du faktiskt avsäger dig behovet. Även om du kan ha det, så kan du liksom, det är liksom det lilla offer som man kanske gör till viss del. Men nej, utan du ska det vara så här, och jag fattar, det här sättet att se på sex överhuvudtaget känner jag är farligt för den här generationen. Det är farligt, men liksom att, det andra sättet, man säger så här, hej, jag är singel. Jag har en massa olika kontakter, hej och hå, på krogen, och det var det och det och så olika. Men så har en tjej som jag träffar som heter Kajsa, och hon har lite mer utbyte med, så här, vi har så här känslomässigt utbyte, pratar med varandra, vi stöder varandra, vi har tagit ett lån och ska vara bostadsrätt, så har vi ett barn ihop också tillsammans, så hon tillfredsställer det behovet hos mig, alltså liksom, förstår jag menar, att det är så här oerhört synd, och det här otroliga lögnen i vår tid, sexet betyder ingenting, så det är inga känslor inblandade. Jaha, okej, okay, så gå på krogen och ta hem en ny främling. Det är samma sak som att stoppa snoppen i en termos med köttfärs. Det är exakt, det finns ingen själslig erfarenhet överhuvudtaget att ha sex med någon utanför relationen. Det finns ingenting, det betyder ingenting. Det är ju en lögn. Om det nu inte betyder någonting, varför gör man det då i så fall?
Det är klart att det är en själslig upplevelse att ett möte med en annan person. Och den här är en lögn, det här, det är bara sex. Det var bara sex, det är vår tids lögn. Det finns ingenting som är bara sex och vidare inte onani. Eller är alla människor robot? Den behöver inte vara oroliga för att artificiell intelligens
tar över. Det enkla svaret är det, om sex inte skulle ha en... Då skulle man kunna säga att just för den här personen så menar den att det bara är, att det bara är sex och inte är känslor. Men alltså, här tänkte väl de mest radikala på 60-talet
Det här är inte, hon är inte, det är inte polyamorositet. Polyamorositet är väl ett känslomässigt utbyte med flera personer?
Ja, det är det väl. Det är väl att man kan vara förälskad i flera personer samtidigt.
Eller att man har ett projekt, man är du och jag ihop och så tar vi in nya partners och hejar på sådana saker. Det är en annan sak, det är inte det här. Men tror det här du... är att försöka få carte blanche, försöka vara otrogen men inte ta det moraliska ansvaret.
Ja, men du...
Och lägga det i knät på den stackars personen man är ihop med.
Ja.
Och så det här, den här generationen med Victor och Malm och alla de här, det är den världen de möter.
Det är roligt. Här satt jag och gjorde en jag vet inte om jag gjorde en spaning, men jag försökte ringa in någonting och du var helt ointresserad av min duktiga genomgång här av den kommande generationen.
Jag tyckte den var lite präktig.
Ja, nej, du tyckte att det var ingenting här. Och sen så kommer du med det här. Jag är så otroligt ointresserad. Jag tror ju alltså den här brevskrivaren då. Jag tror inte den personen existerar. Jag tror att det är redaktionen som har skrivit brevet.
Jaha, oj.
Nej, men alltså, jag tror inte att det finns någon som är så naiv. Alltså som man skriver till en psykolog för att få hjälp med det här. Det tror jag inte existerar.
Oj, det var rätt savaristiskt av dig.
Ja, nej, men det tror jag.
Förvisso har jag ju en inblick hur det går till på tv ibland i sådana här frågeprogram. Kulturen och sådana saker som de har sett. Det var ju själv
Jo. Ja, men jag tycker jag har jobbat så länge. Så jag hör när den är skriven av redaktion. Den är för... Jag tror inte på frågan. Mm-hmm. Men sen så tycker jag svaret är väldigt enkelt också. Jag menar... Okej, sex eller inte, känslor eller inte. Det centrala är ju här att bryta ett kontrakt med någon som står en nära. Det är väl det handlar, handlar om.
Ja, om man har ingått ett sånt kontrakt från början.
Ja,
om man inte från början har sagt att hej, jag är polyamorös och gör de här sakerna.
Precis, eller då... Eller, det är där det måste börja. Alltså hänsynen till den personen som står en nära. Det är väl det handlar om.
Men tänk vad vidrigt egentligen om en partner. Man är så här, så kommer en partner hem och säger så här, jag måste ligga runt med de här personerna. I sin så här konservativa par tvåsamhetsrelationerade kärlek som man känner, så kommer man ju då göra allt för i mitt fall hon ska få göra det här.
Men
gör det här så du blir lycklig, så kommer man gå extremt våld på sig själv i en relation.
Det handlar om uthållighet.
Mm.
Det är det som är löftet. Alltså det är det som är löftet om varför tvåsamhet överhuvudtaget ska existera. Att det händer någonting i den långa relationen.
Mm.
Alltså det kan hända bra saker, det kan också hända dåliga saker. Alltså det är väldigt svårt. Men det är ett fördjupningsarbete.
Mm.
Och i det finns det någonting väldigt allvarligt. Som jag tror är, som jag tror är väldigt viktigt.
Ja.
Jag brukar ju säga, jag har ju skilt mig, men jag är ju emot skilsmässa. Jag tycker att det ska förbjudas.
Ja.
Alltså.
Jag förstår, men du...
Förstår du? Det här är jag, nu ska jag inte komma med mina kristna idéer på dig, för det är lika stumt som när jag försöker omfamna en ung generation. Du är inte intresserad.
Nej, men jag kan försöka ge mig en chans till.
Jo, men det är så här att du kan ha idealet som är kring en relation, att den ska hålla så långt som det bara går.
Mm.
Sen så misslyckas ju folk, och då så måste vi ha ett sätt att handskas med det.
Mm.
Som är så som man säger då, religiöst fyllt av nåd som möjligt. Men idén, alltså sanningen i grunden, är att en så lång relation som möjligt är det bästa. Förstår du den dubbelheten?
Mm.
Det är det här som är liksom lag och nåd, eller liksom moral och synd.
Mm.
Det är att man behöver inte, bara för att man misslyckas så behöver man inte ändra på liksom grundidén om det goda.
Mm. Absolut.
Så jag kan fortfarande säga att jag tycker helt fel med skilsmässor, trots att jag själv har skilt mig.
Just det. Men det betyder inte
men då att... blir skilsmässan en synd. Mm. Förstår du?
Men det betyder inte att du till exempel tycker det är fel med att man lever tre ihop till exempel, så länge det är samma projekt eller?
Det om jag alltså om alla är överens om det och det funkar bra, mm. då är det jag har inget att säga om det.
Nej.
Men jag tror i mitt eget liv så skulle den här tresamheten vara, det skulle inte fungera.
Nej.
Skulle leda mig åt fel håll.
Jag skulle bli hemskt rädd. Jag tycker liksom jag ändå försökt i mitt liv att vara så här, vi har ju barn som börjar bli stora nu liksom, är helt så här, men det där är lugnt. Vilken person de än kommer hem med som de har kärat ner sig, så blir det ingen, jag är liksom allt för allting. Men jag har ju inte räknat med att komma hem med ett gäng personer. Här är vi ihop.
Mm. Nej, men så,
men med det, jag måste anpassa mig till det här. Det här är nya tiden, tror jag.
Nej, jag tror inte det. Mm. På ett sätt är det nog nya tiden, men...
Men
jag menar, sex, det är klart det är en stor sak. Annars så skulle det inte vara så laddat ämne. Annars skulle, om det inte var en stor sak för nästan alla människor, så skulle det inte vara så... så svårt och allvarligt. Mm. Det är en jätteallvarlig sak.
Mm. För många ska man säga att man måste förstå att det betyder olika mycket för olika personer. Jag har förstått det sinom nu först, att det, för mig är det som en dyr blomma så att säga. För andra är det,
så är det
lite gräsklipp. Men,
ja, så är det kanske, ja.
Det betyder ju inte att sex för mig är någonting finare än vad det är för dem på något vis. Jag ska inte lägga min syn på sex som någonting vackrare eller större, utan det är bara mera neurotiskt kanske.
Men tänk vad som kan hända.
Vad kan hända?
Under rätt förutsättningar.
Mm.
Det kan ju bli att man får ett barn.
Ja, just det.
Det är stora saker.
Ja, precis.
Det är det som ligger i potten, tror jag. Alltså, där är jag lite biologist. Mm. Så det är därför det är laddat. Tror jag. Men det moderna hjälpmedel så att det inte sker varje gång nu för tiden. Men jag tror att det är det som är liksom grunden. Det är därför det är laddat.
Men det här med...
Man blir inte gravid av en kram.
Nej.
Det är det som det...
Men apropå det, apropå barn och kollektiv och det här, och nya skribenter, så du glömde ju nämna Elina Panke till exempel på Aftonblad. Hon är väl ganska ung?
Hon som kritiserade oss.
Ja, för hon var ute och härjade i somras och stack ut hakan med syn på barn som en kollektiv egenskap, en slags kvot.
Precis.
Det lät ungefär som när man pratar om flyktingar som kvoter.
Ja,
ungefär,
ja. Just det. Det läste jag. Att det var någonting att barnen skulle vara en kollektiv resurs.
Mm.
Ja, det är bra att du synar mig här. Jag borde haft med henne också förstås. För att det var, även om jag inte höll med om någonting där, så var det ju en spännande ny röst på ett modigt sätt gav sig in i en ganska så
sårig och mycket absolut. Så att säga
absolut. De jag lyfter fram nu var ju sådana som jag känner, som när jag läser deras texter och hör dem prata, att jag känner att det är själsfränder.
Mm.
Och inte bara det. Jag får en känsla av att du tror att jag, eller så är det att du ser igenom mig här, att jag sitter här och att det är därför du är ointresserad också, att du tycker att det här är lismande. Att det här
lite kanske.
Ja, nej, men det får du ju vara också. Ja, men,
här försöker jag kacka eget bo med konservativ
men så här
och
är väl livet.
Bollamrös och annat obekvämt.
Ja, men det är
och du ska bara klappa medhårs och berömma alla kvinnliga skriventer som kommer hela tiden och hejhå.
Så här, okej. Det är bra den här. Vi får klippa bort lite början av det här samtalet innan vi kommer in på det. Det är nu det börjar bli intressant på riktigt. Det är inte det. Så här är livet det. Så här tycker jag att livet är. Så här har mitt liv varit. Man känner sig ensam. Det är ingen som är som en själv.
Mm.
Det är ingen. Kan sitta på någon släktmiddag och så här, hur kan det vara att bara jag tänker så här och alla andra är så olika? Man sitter i sitt klassrum. Om man nu ser någon i världen som är lite lik, som delar intressen, som läser Jon Fosses essäer och läser Casanovas memoarer eller intresserad av Carl Gustav Jung eller någonting sånt.
Mm.
Då gäller ju att grabba tag i den människan och säga, låt oss bygga arken som för oss bort från det här TV4-samhället.
Mm. Du är så tillvänd. Jag är helt abjektal mot det. Anledningen till att jag blev en sån person snarare var för att ingen annan var det. Och hade dykt upp någon annan i korridoren på Östra Real som också hade gillat poesi och hej och hå, då hade jag ju inte hållit på med det här.
Ja, men då har du ju totalt fel drivkraft från början.
Jag vet det.
Då är du ju en bluff.
Det är ju vårt stående inslag.
Du är inte välkommen på båten.
Nej, men precis.
Nej, men det är men du inte.
Har, ja. Men du har äntligen dykt upp skribenten med rätt politisk övertygelse enligt dig, nämligen ingen.
Nej! Poesin kommer först. Ja. Man kan ha vilken politisk övertygelse. Jag tror faktiskt att det finns en ganska stor spridning i de få jag läste upp här i politisk hemvist. Det tror jag faktiskt. Mm. Det är inte det handlar om. Nej. Det är ju synen på människan och på konsten.
Jag bråkar med det. Men
det är bra att du har bekänt färg här nu. För det här har jag haft på känn hela tiden. Att du har bara intagit den här världen för att du föddes med en typ av begåvning och för att du vill göra någon typ av uppror från i de liksom, miljöerna du kommer ifrån. Men du är egentligen ointresserad.
Nej.
Du sa ju det nyss. Vi som är intresserade, vi försöker hålla ihop.
Jag är ointresserad av att hålla ihop med de andra. Det är det som är grejen. Jag vill ungefär som att alla börjar lyssna på mitt favoritband. Så här. Då vill inte jag gilla det längre. Ungefär så. Jag vill ha det här för mig själv. Ja, jag vet.
Det är destruktivt. Då tycker du inte om det på riktigt.
Jag har ju en abjektal inställning till skrivandet.
Abjektal, jag vet inte ens vad det betyder.
Ja, att man skriver utan bokstaven A. Jag har ju att jag vill, både vill, jag är ambivalent. Jag både vill och inte vill. Så har det varit hela tiden. Jag både vill skriva och inte. Jag både vill vara författare och inte.
Nej, det där tror jag inte på. Det där är någon slags, det är en polyamoröst för mig. Det är klart du vet vad du vill.
Jag är för lat. Var jag än hamnar så känner jag att jag tröttnar efter ett tag.
Ja, men då har du inte hamnat rätt.
Nej.
Du är inte välkommen på båten.
Nej, jag vill inte det.
Nej.
Ja, men det passar mig.
Arka.
Det passar mig. Jag kan sitta i en egen liten båt bredvid och säga fuck off och säga nej.
Ja, men vad är din drivkraft då? Bara vara annorlunda. Det är det.
Nej, min drivkraft egentligen det är inte mer komplicerat än så här. Det är att jag finner en njutning i språket. Vare sig det är talat eller skrivet eller lyssnat på av någon annan. Eller jag älskar orden som kommer i människornas munnar och på olika sätt visar.
Ja, men vet vad det här är? Pornografi. Ordpornografi.
Ja, kanske.
Jo, men det är det.
Ja,
det är inte orden i sig som är grejen.
Nej, njutningen i kroppen som förenar en, liksom kommunicerar någonting.
Pornografi igen.
Ja, men jag kan finna lika stor njutning i att betrakta människors kroppsspråk också. Alltså njutning, det vill säga att läsa dem, att
ja, men
känna dem.
Du har inget intresse för innehåll då? Det sanna innehållet? Budskap, värdar?
Jo, men mitt intresse har ju kanske varit inte till exempel åt... Jag har ju liksom varit tidigt intresserad av naturvetenskap, förstår du? Inte riktigt. Om jag skulle vara med i ditt på ditt fina slott där med Dark Academia, så skulle jag inte kanske hänga så jättemycket i harpasalen, utan snarare uppe i teleskopet, i objektivet, så att säga, skulle jag gilla.
Ja, okej.
Men det betyder inte att jag inte skulle vilja komma och lyssna på konserterna ni har eller skriva små sonetter jag med. Men det är inte riktigt det här... Jag är ju allergisk mot filosofi. Det är det som är problemet.
Jo, men, okay.
När jag läser en litteraturhistoriehandbok som vill lära sig på litteraturvetenskapen, är så jäkla tråkigt skrivna. För de är skrivna av idéhistoriker. Då kom den idén, och då kom den idén, och då kom den. Mycket mer betydelsefullt för litteraturen har varit uppfinningar som ångmaskinen och loket. Det har betytt jättemycket för folk kunde röra sig. Det hade varit begripligt för mig och intressant.
Ja, det här är för dumt. Ja. Det är för dumt. Alltså, du är inte helt utan poäng. Det är klart man kanske skriver annorlunda när tryckpressen kommer. Men det är inte det handlar om. Det är ju det eviga i människan. Det är oberoende av teknik.
Om jag nu upplevt att det inte finns något evigt i människan, men ändå är intresserad av människan, så får jag ju problem när alla börjar prata om den eviga människan.
Ja, men då har du inte förstått.
Att människan är evig. Jag är helt enkelt inte frälst. Återigen är samma sak. Jag är intresserad, men jag kan inte frälsas.
Men evigheten kommer först och tiden sen. Det är samma sak. Det är det som är grunden i det här förhållningssättet som jag försöker ringa in. Poesin först och sen politiken. Det är evigheten först och sen kommer tiden. Det är det eviga. Vi sitter i tiden, sträcker oss mot det eviga.
Nej, det är rummet som kommer först och sen kroppen och sen rösten och sen kommer tiden.
Ja, ja, okej. Okay. Mm. Det, okay. Vi står på väldigt olika nej, men öar här i den i den vad heter det? Arkipelag som är kulturlivet.
Men jag, alltså, så tillvida jag är ju inte någon politiskt färgad person på det.
Nej, det...
Utan där får man ju så att säga, men bara för att jag inte är politiskt betyder inte det att jag nödvändigtvis är någonting annat heller. Så att det är liksom jag är inte så att säga att jag gick med i litteraturens parti för att jag vill för höjd barnomsorgstaxa.
Du gick med i litteraturens parti för att du ville vara annorlunda mot de andra. Ville vara annorlunda.
Och för att jag älskade att leka i sandlådan och jag älskade min mormor och vi läste korsord ihop. Det är så. Ja, det var min fantasi och jag hade kanske helst velat vara en uppfinnare som uppfann massa prylar. Men jag kan inte göra det, så jag uppfinner saker med orden istället. Ungefär så. Jag är en vanlig innebandykille som skriver.
Jag vet, och men det stör mig. Alltså det stör mig inte att du är det, men det stör mig att du inte vill förvandlas till någonting vackrare. Du är kvar i puppan. du vägrar att bli den här vackra... Fjärilen som flaxar iväg till den här Harry Potter byggnaden där vi ska samlas i den här kommande generationen göra världen meningsfull igen.
Fast jag besparar världen det, för skulle jag fälla ut mina vingar på det viset som en plym i offentligheten så skulle alla säga där är den nya Björn Ranelid.
Vi
behöver bara en.
Ja,
nej. Om ens det, så att säga. Ni kommer inte tycka att jag är tillräckligt djup ändå.
Nej. Men, nej.
Så är det.
Men det kanske är så att du helt enkelt inte är djup.
Nej, eller så har
jag... Som jag.
Som du, ja, precis. Eller
framförallt de som jag då sträckt ut handen till. För att jag tycker också i det här, det du kallar det lismande eller liksom vad du mer sa. Och det är möjligt att det kanske är det lite grann. Men det här är ju mitt sätt att försöka bygga vänskapsband. Jag lägger mig platt inför den kommande generationen. Mm. Jag ska inte vara
en pläskpropp Orvar som sitter och
Nej.
Har en egen podd när de andra inte har det.
Nej, men alla har ju en podd här. Det är inte det. Jag tycker bara att jag är bara glad att de som ska ta över här är på rätt väg.
Yeah.
Det är otroligt.
Jag håller med dig på det. Det hade ju varit fruktansvärt om den här generationen och de här personerna Mikaela Blomqvist och Victor, det enda de skrev om var liksom Viktväktarna eller förstår ni, Schlagerfestivalen och
ja, men det är så det har varit de senaste åren om man ska hårdra det.
Precis.
Att det har funnits ett gäng som skrivit om väldigt, väldigt, väldigt enkla saker och ett annat gäng som skrivit om väldigt, väldigt allvarliga saker men bara politiska saker.
Alla som kom fram i den generationen var inte influencers utan det fanns också kulturskribenter som var bra och begåvade.
Ja, som var intresserade av det som är viktigt.
Mm.
Jag vill bara umgås i en miljö där de idealen råder. Jag har ingen, som jag brukar säga, lite kokett. Jag har ingen begåvning, jag har inte en talang som du har. Det saknar jag.
Mm. Mm.
Jag förstår mig inte på språk och jag kan inte skriva.
Här har vi varit och du... Du har ju en briljans i allt som kommer i munnen på dig.
Nej, ja, det vet jag inte. Men jag tycker att jag har en förmåga att se vart världen är på väg i alla fall. Nu blir jag glad för det här.
Ja, men du har helt enkelt sett att du hittar människor som du skulle kunna bli kompis med helt enkelt.
Ja, i alla fall kollegor och det... Ja. Det har inte känts så. Det har känts liksom ödsligare. När de här liksom 30-talisterna och 40-talisterna gick i pension så kändes det ödsligare och ödsligare. Alltså så har det ju varit. Den så har det ju... Ja, men som en sista sak här. Det, Eller får vi ta det nästa gång. Men det är som att en generation fattas.
Mm.
Alltså de... Vad ska man säga? De som är de vise. De är i 70-årsåldern. Både kvinnor och män. Det är liksom... I vår bransch. Det är Kerstin Ekman och Theodor Kalifatides och Göran Rosenberg och sådana som... När man pratar med dem så är det så här... Man bara sätter sig vid deras fötter som en lärjunge. Man sätter sig vid mästarens fötter och så säger man... Berätta om livet, berätta om... Och jag bara insuper och känner det här är sant. Och här möter jag någon som har levt och tänkt och det är otroligt inspirerande. Men de som är lite yngre saknar det här, tycker jag. Jag har inte känt det. Mm. Det är som att den här intresset för liksom det levande inte varit där.
Mm.
Det har varit sådana som du som tagit över.
Nej, men för fan.
Det är bandykillarna. Bandykillarna av olika kön.
Ja, och André Walden.
Ja, det är ni.
Vi som har vårt
Men ni är jätteduktiga. Ni är jättebegåvade. Ni har en otrolig känsla för språk och form och allt det där. Men det saknas väl helt enkelt intresse för filosofi. Och det har ju du erkänt att du är ointresserad av.
Mm.
Det är det som saknas.
Mm.
Och när ni ska bli filosofer, då måste jag sätta ner fot och säga att det här är gymnasialt.
Ja, precis.
Det är liksom... Är universum oändligt? Finns det parallella universum? Vad händer i ett svart hål? Det är sådana saker.
Ja, det handlar ju till skillnad från filosofi om verkligheten på den riktiga verkligheten.
Ja, men det här skillnaden var ju den riktiga verkligheten.
Nej, inte du... fan är det filosofi i alla fall.
Jo, det är det.
Nej, filosofin är ytterst begränsad av språk.
Det är ju så sjukt kul att det fanns ett program som hade kunnat, om du och jag hade samarbetat och jag inte hade knasat till det, så hade det kunnat bli väldigt bra, som hette Idévärlden, som var SVT. Som vi båda har programlett. Det handlar ju om det här, idévärlden. Mm. Det är den som kommer först. Det är filosofin. Kul att du tog över det som inte ens tror på den. Jag tycker inte att det är intressant ens. Men
man kan filosofera över olika delar av själen och kroppen och människan. Men filosofera... Filosofi är ett annat ord för killgissning och tjejgissning. Det finns inte en trovärdighet så långt ögat kan nå där. Inte liksom. Det är
bra. Då har vi kommit igång.
Ta bara hela den här franska jävla Darida och de där, de uppfinner en ny term. Nu ska vi undersöka det här begreppet som jag har hittat på och det betyder det här så här 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 här. Och om man tillämpar det på det här så ser det ut så här 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 här. Jaha, du har hittat på ett ord som spunk som Pippi Långstrump gör och provar det på olika saker. Vad fint att följa med dig att tänka. Det var roligt att tänka, men jag hade hellre hört dig prata om någonting annat. Vi använder din vältalighet till att diskutera ditt känsloliv eller något sånt där.
Det här är helt absurt. Nu fattar jag att det verkligen är pornografi för dig.
Men jag genomskådar det. Det är filosofin som är pornografi.
Nej.
Det är filosofin som är porr. Det är porr för liksom självbelåtna,
en första anblick så kan det ju låta som att de här 50- och 60-tals- eller 70-tals filosoferna som blev liksom de postmoderna tänkarna. Det är klart, när det kom så trodde ju folk att så här, vad är det här för mumbo jumbo? Men de omformade ju världen. Det blev ju som de sa. Alltså
de hade inte en performativ akt. De såg vad som hände och försökte hitta verktyg för
det. De såg vart det var på väg, men de hittade också språk för det som gjorde att det blev mycket mer kraftfullt.
Kanske. Kort tid.
Nästa gång så får vi läsa Johannes prologen i Bibeln. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud. Det är det handlar om. Här har vi hela vår konflikt.
Jag sa ju det. I begynnelsen var inte människans själ utan det var ordet.
Jag tycker faktiskt vi ska läsa Johannes prologen. Det är bland det mest filosofiska som finns i hela Bibeln.
Ja, men vi gör det.
Vi börjar där.
Ja, vi gör det. Till nästa vecka.
Vi hörs då.
Tack för att ni lyssnat.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.